Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Påsken är i antågande, gott folk, och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Jag är precis just nu mitt i en stor, låt säga, come down efter att ha varit på Marillion Weekend för en ganska exakt en vecka sedan. Marillion är, som några av er kanske vet, mitt största favoritband av de som är igång idag. Det enda bandet som jag åker lite längre för att titta på och så vidare, och de kör sin sån här Marillion Weekend en gång varannat år. Men nu var det 4 år sedan sist som vi var på plats i Holland på en liten resort 90 minuter från Amsterdam som heter Port Zeeland eller Center Parks. En ganska ruffig resort med små toaletter i stugorna och dyra pizzor i Market Dome, och det är precis så vi vill ha det. 3 konserter i rad, ingen låtlista är den andra lik. Verkligen, ja, livet får en lite ny mening, i alla fall för en stund. Det var 3 kanonkvällar, som vanligt. Det finns ju inte på kartan att Marillion gör något dåligt, även om det blev mycket gnäll på setlistorna denna gången, märkte jag. De missade helt att hylla sin egen första skiva som släpptes för 40 år sedan, veckan innan Weekenden. De kunde kört 1 låt från den eller någonting, men de valde att inte köra särskilt mycket alls från skivorna innan 1991. Det vill säga skivorna med Fish på sång och även sin första skiva Seasons End. Vi fick 3 låtar från den i mitt tycke sämsta Fish-skivan, Clutching at Straws. Och sen fick vi, var det 1 eller 2? Vi fick The Space från Seasons End. Det var nog den enda från Seasons End, som är den första skivan med Steve Hogarth på sång. Nu fick vi ju hela skivan Seasons End i Stockholm i fjol, så det gör ju ingenting så. Jag är inte den som kräver att de ska köra varken hits eller massor med Fish-låtar, men jag tycker att 40-årsjubileum är ändå ett 40-årsjubileum. Men med det sagt så fick jag 1 låt jag aldrig hade hört live för. Det är bara 9 låtar kvar med Marillion med Hogarth på sång som jag aldrig har hört live. Sen har jag hört samtliga av deras inspelade studiolåtar. Och det kan jag inte säga med något annat band. Men nu fick jag 1 av dem. En låt som aldrig var spelad live innan förra söndagen. Som heter Older Than Me. Och jag fick även en låt som heter Afraid of Sunrise. Som de inte har kört på turné sedan 2000 när jag såg dem första gången. Och då var den akustisk. De har kört den någon enstaka gång. Alltså 5 gånger totalt genom åren. Förutom på turnén 2000. Och redan då var den 5 år gammal och aldrig spelad live. Så att det är verkligen en unik låt, och nu fick vi den elektriskt och det var en alldeles fantastisk version. Så jag har varit helt Marillionig hela veckan här när jag gått till jobb och hem från jobb. Lyssnat på, de har ju spelat in så många av sina såna här weekends och släppt som liveplattor, så att jag har ju varit med på så många av dem så att man kan, jag kan faktiskt lyssna på mina gamla konserter utan att det är mina bootleginspelningar och sådär. Det är, jag är kvar i Port Zeeland och jag hoppas att de här 2 åren till nästa, om det blir någon nästa, det vet man aldrig med ålder och allting sånt. Men om det blir någon nästa så hoppas jag att de här 2 åren kommer att gå fort. För det är mitt paradis på jorden att få stå där i 3 dagar och bara existera i en Marillion-värld. Nog om detta, vad har vi idag på? Det är lördag, jag har korkat upp en påskmust, skål och välkomna. Jag har även några kakor kvar. Jag köpte den här Pågens nya kardemumma små minisnäckor. Jag åt halva påsen igår och tänker äta upp resten ikväll. Och på Blu-ray-rullan, som sig bör, det är ju lördagkväll, Polisskolan 3, Back in Training. En av mina favoritpolisskolan-filmer. Jag tycker de 5 första är fantastiska. De andra 2 bryr mig inte om någonsin, så att de behöver inte ens prata om. Men de 5 första polisskolan är ju, som alla vet, på den där toppen nivån av komedier i världen. Och det har jag tyckt i alla år, så det är inget nytt. De flesta borde väl, jag har väl tjatat om det innan, gissar jag. Men det vet jag inte om jag har gjort. Jag fick lite feeling Det har varit lite sporadiskt med poddavsnitt i år. Eller att det har varit fler än vanligt bara för att jag har fått feeling. Man ska fånga den där känslan. Man ska fånga feelingen. När den dyker upp. Den gör det lite då och då. Det var en som skrev till mig på Facebook att jag borde göra en sån här day by day bok med Kiss. Det är ju jättefint tänkt, men för det första är det ett jättearbete. För det andra är det research som jag inte kan claima som min egen som jag skulle behöva använda. För det tredje är det ingen som skulle köpa den. Jo, det är det. Det är några stycken som skulle köpa den, men det skulle liksom inte vara rent monetärt. Så det kunde ju inte vara några bilder i den, för det har jag inga rättigheter till. Och vem vill sitta och läsa en textbok med bara dagar? Kanske någon, men inte tillräckligt många. Och jobbet skulle vara helt fruktansvärt stort. Och det är inget jag är beredd att pilla med. Men jag har ju den här lilla möjligheten, kan vi väl säga då, som är lite annan än det skrivna ordet. Eftersom den är inte så statisk, utan jag kan använda mig lite av både trams och idéer och påhitt längs vägen. Och jag fick ändå lite feeling. Jag tycker ju en sån grej är rolig, det här, vad händer varje dag och så vidare. Och sen så är vi är ju ett 50-årsjubileum i år. Det får man inte glömma. Vi är 50 år sedan 1973, det här magiska året. Som antagligen hade sina beskärda delar av krig, pest och elände. Men det intresserar inte mig. Det som intresserar mig är att allt det som jag har burit i hjärtat så länge jag kan minnas i mitt liv skapades då. Och det tycker jag är väl värt att fira. Och så tänkte jag, men om jag ska göra någonting, vad ska jag göra? Men ska vi köra en mars 73 då? Vad hände i mars 73? Så började jag titta på det. Har jag någonting sådär? Förutom att de spelade två gig på The Daisy och gjorde en demo. Har jag något? Ja, men jag har några datum till. Det har jag. Och så vi kan väl prata lite runt det då. Så vi kanske glider över i april. Jag kan ju inte berätta nu vad jag ska säga eftersom jag inte vet det ännu. Så vi får helt enkelt se var vi hamnar. Men jag tänker att vi ska röra oss i tiden mellan mars och april 1973. För det är ju där vi är just nu, fast 50 år senare. Det finns ju något snyggt och något vackert i det. Så. Plus att det är lite så. Skulle inspirationen tryta framöver i år så kan jag ju köra. Ja, men nu kör vi en uppföljare på det här. Augusti, september 73. Någonting sånt. Det tror jag inte. Jag har faktiskt redan bestämt ett par nästkommande avsnitt här. Det kommer bli både en utflykt med två gäster som ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Och jag har frågat om de ville vara med och det ville de. Och då blev jag alldeles fnissig. Och sen kommer jag, och nu vet jag att det är några av er som antagligen, eller förhoppningsvis, med tanke på hur många propåer jag har fått, så är det nog någon som blir glad. Men vi kommer att sätta oss i soffan igen för första gången på många år. Jag hade tidigare en podd som hette I Alex soffa, som inte handlar om Kiss, utan som handlar om allt det där som jag älskade på 80-talet. Det var både Nintendo och filmer och tv-serier och allt vad det var. Och det är många som gillar den. Jag kunde inte ha två poddar. För det blev för mycket hemläxa. Men jag har inte slutat älska det som hände. Så fick lite feeling där också. Och tänkte att jo, men en sån podd, det är väl dags. Jag har ju lagt upp alla soffavsnitten på Podomatic också. Så Spotify och alla de har dem. Men det är väl dags att göra ett så att säga nytt soffavsnitt. Som kommer att behandla det som... Det finns en sak, jag tänker inte berätta vad det är, för det kan komma som en liten surpris och så kanske ingen bryr sig. Men det finns en sak som verkligen, verkligen är vår för mig varje år. En sak. Och det är det som den podden kommer att handla om. Jag tror att det möjligen blir redan nästa faktiskt i april. Eller så blir det i maj. Eller så blir det när jag känner för det. Vi vet ju inte. Och det är lite där vi står. Men det kommer en softpodd i alla fall. Innan vi går igång med mars... Varför gjorde jag så? Ja. Innan vi går igång med mars 1973, så det är den 25 mars idag. Om 3 dagar är jag i Kristianstad och kickar igång andra delen av min Crazy Nights-turné. Jag har ju redan varit på turné lite grann. Jag har varit i Växjö, jag har varit i Bjuv och jag har varit i Eskilstuna, fast det var inte Crazy Nights. Nu är det dags, nu har jag haft lite paus, nu är det dags igen att köra. Och nu åker jag till Kristianstad på tisdag den 28 mars. Jag hoppas att vi ses där, det kommer bli skitroligt, stor fin scen på Kulturkvarteret. Jag har med några böcker, det är nästan inga kvar nu. Jag kommer ha med några t-shirts också, så är det någon som vill ha så bara säg till. Och sen efter det så, precis efter påsk så är det ju Gislaved 11 april och sen är det Göteborg och Västerås och Helsingborg. Men det kommer vi till i senare avsnitt. Men nu ser vi fram emot Kristianstad 28 mars här. Jag har passat på att stuva om lite grann, ändra en bild och lägga till ett nytt ljudklipp och lite sånt. Så, som man kan göra när man ska ha lite nypremiär, sa han ödmjukt som om han hade varit ute på stor galej innan. Men det ska bli roligt. Hoppas vi ses i Kristianstad. Jag får väl prata lite som de gör i Kristianstad. Jag kan inte. Göinge. Vad gör du? Vad gör du? Röv. Röv. De pratar lite så. De. Ni pratar lite så. Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag älskar dialekter på riktigt. Jag tycker det är tråkigt att jag har läst att vi håller på att slipa bort dialekter. Att vi går mot en så att säga homogen dialekt. Och det tycker jag är skittråkigt. Jag tycker inte alla dialekter är fina. Men det är inte intressant. Det är lite som den här Poughkeepsie 84 nu. Folk lyssnar. Det kommer soundboard med Mark St. John på gitarr. Och så är det någon som bara... Ja, det låter ju för jävligt. Ja, men vad fan då? Då lyssnar du ju fel. Du lyssnar på den historiska grejen. Och det är samma med dialekter. Att det låter, den är ful. Det spelar ingen roll. Det är en dialekt. Det är roligt med dialekter. Uppskatta dialekter. Och försök förstå dem. Det är inte alltid lätt. Till och med jag har svårt med vissa skånska dialekter. Och framförallt vissa... Fast jag har haft problem med norrländska dialekter. Jag vet inte. De norrlänningar jag pratar med har kanske behandlat mig väl och anpassat sig. Jag måste testa detta. Jag när ju en dröm. Jag måste få komma till Östersund och föreläsa. Det vill jag. Kan vi inte fixa det till hösten? Och sen vill jag ju, det var så jävla roligt i Umeå och Skellefteå i fjol. Jag vill ju tillbaks, jag vill köra mer, jag vill göra Luleå och jag vill göra Umeå igen. Det tar aldrig slut. Nåväl, ska vi börja nu då? Jag vet inte, det här blir en lång inledning om absolut ingenting. Jag ska ha en kaka. Det är en plastpåse, ingenting annat som passar. Jag är inte sponsrad av Pågen och deras kardemummakakor. Men om någon anställd där hör mig nu, jag blir gärna sponsrad av Pågen och deras kardemummakakor. Ni kan skicka en låda så kommer jag att smaska i mig dem i precis varenda poddavsnitt i resten av framtiden. Fan vad goda de är, på riktigt. Det är enastående. Om man gillar kardemummakakor, gillar man inte det så blir det ju mycket sämre att äta dem. Nåväl, Mars då. Jag har datorn framför mig, så om ni hör att det knappras lite så är det inte det att jag sitter och slösurfar under tiden när jag gör poddavsnitt. Vilket skulle vara otroligt märkligt eftersom jag är väldigt, väldigt disträ i mitt huvud. Jag vet inte om det är någon som har plockat upp det, men jag är det. Det är inte alltid att mina tankar och tankebanor följer en rät linje. Och det skulle vara väldigt lustigt om jag dessutom satt och surfade på Guns N' Roses bootlegs samtidigt som jag pratade om Kiss 73, för jag tror jag skulle explodera då. Men jag har datorn framför mig för att kunna bena ut själv och titta noggrant på bilderna jag har och så vidare från mars 1973. Och då tänkte jag, har jag någonting på 1 mars? Kan vi börja där? Och så tittar jag på allt jag har. Nej, det har jag inte. Sen tittar jag lite noggrannare. Då är det så här. Om man går till den här auktionsboken från 2001- när Kiss sålde av sina prylar. Där har vi ju hittat mycket guld när vi har börjat titta med lupp på alla de inskannade bilderna och dräkterna och låttexterna och så vidare. Så är det Lot 1761, Original Gene Simmons Handwritten Lyric Sheet. Och tittar man lite snabbt på den så ser man, okej, vi har tre låttexter handskrivna här. 100,000 Years, skriven av Gene Simmons och Paul Stanley. Och där är en fjärde vers på den som inte är den roliga fjärde versen som är med, vad är det, han sjunger någonting med Give Me Head som de kör live. Som sen ströks innan studioinspelningen av första plattan. Och sådär. Det är inte den, utan en annan fjärde vers som är, jag kan läsa den, det har ju inte med detta att göra. I've just begun to live since you've been gone. I understand I'm not your only one. And you say you wanna set me free. Don't you know I'll be in misery. Nu ringde den klocka där, jag hörde det. And you say you wanna set me free, don't you know I'll be in misery. Gene Simmons, Calling Dr. Love, 1976. Men den fanns i en vers som var en tredje vers, blev det faktiskt inte fjärde. En tredje vers på 100,000 years redan 1973. Otroligt skoj. På nästa sida så har vi, jag kommer snart till 1 mars, jag lovar, men vi allt i turordning, lugn och ro. På nästa sida så har vi Strutter. Det är en klassisk Kiss-låt, men där är bara en vers på den här. Och sen har vi en låt som heter High and Low. Det är en låt som Gene spelade in 76 och lite framåt. Så You Got Me Running High and Low, bla bla bla. Så antagligen fanns låttexten redan 73. Sen kan jag inte ta gift på 100,000 Years och Strutter är skriven med svart bläck, High and Low. Titeln är skriven med svart bläck, men sen är det blått bläck på låttexten och det är en annan handstil. Och det är blått bläck på den här tredje versen på 100,000 Years också. Kan vara tillagt i efterhand och så vidare. Men å andra sidan, ja, auktionen gör gällande att det är 1973. Och vi vet varken eller, kan jag säga. Men med samma bläck som Strutter och den största delen av 100,000 Years är skrivet med, så läser vi längst ner på det här pappret två grejer. March 1st, Gene Suits, $10. Vad betyder det? Det vet inte vi. Någonting 1 mars, Gene Suits, $10. Och sen läser vi faktiskt, och det här kommer vi, det blir väl den naturliga uppföljningen. Ja, det blir det. För bredvid det här March 1st så står det March 7, $13, Electric Lady Transport. Vad har vi då på Electric Lady som skulle kunna passa in med det här? Jo, det är ju en demoinspelning som ska göras den 12-13 mars. Och visst kan det absolut vara så här att de var på Electric Lady redan veckan innan. Och de visste att de bara skulle ha några timmar på sig och spela in sin första demo. Det var ju alla väldigt medvetna om. Och naturligtvis kan de ha varit i Electric Lady veckan innan och förberett. Hur ska vi ställa trummorna, hur ska vi micka upp allting så att man inte kommer helt ogrisad till rakningen liksom. Otroligt spännande. Så 1 mars någonting med Jeans kläder, 7 mars Electric Lady Transport. Vi kommer ihåg detta, så vi vet ju inte att detta är 1973. Vi kan inte ta gift på det, men det passar in. Och det tycker jag är en bit på väg. 8 mars finns där en helsida från, vad hette den tidningen? Daily News tror jag den heter. Där brukar The Daisy ha sina annonser. Och deras Daily News, jag tror den hette Daily News. De hade en grej som heter Dua Diddy, som är en lista på konserter som händer. Och den här är från den 8 mars. Och Kiss nämns inte här. Nu ljuger jag för er. Det var inte det jag skulle säga. The Days, Dua Diddy är då en sån här konsert, en lista på konserter. Det här händer närmaste veckan. Och då har vi Focus och Steve Goodman och Beck Bogart and the Peace och Deep Purple på Fältforum, alltså Madison Square Garden 73. Ja, det stämmer ju. Det är ju 73. Ja, det är ju den Who Do You Think We Are turnén. Är det Burn redan? Det kan ju inte vara, för det var ju premiär i december 73 i Köpenhamn. Och det var det inte heller, så att det var inte det. Men Kiss står inte med i den översta listan på de stora banden. Och sen är det två stycken The Daisy-reklamfnuttar. Som är väldigt små fula rutor. Och då är det, reklamen för The Daisy är att i den ena fyrkanten så är det The Daisy, Dirty Bathrooms, 124 Broadway, Amityville. Det är reklamen. Och den andra är The Daisy, Hells Angels, Bouncers. Det är alltså det de vill sälja. Men de nämner inte Kista. Men där kommer en lista. Bars and Clubs. Och då nämner de klassiska barer som vi alla känner till och har varit på, som heter Rum Bottoms och Tabard Alehouse, Solomon Grundy's, McDimples, Cork and Board, och The Daisy, Friday and Saturday Kiss. Nämner även måndagen den 19 mars, Salty Dog. Så här har vi Kiss-konserterna nummer 3 och 4. Nej. Coventry var ju 3 gig. 30, 31. Kiss-konserterna nummer 4 och 5. Jag har gått på Wieselgrenskolan i Helsingborg. Matematik är inte min starka sida, för jag begrep ingenting av den. Kiss-konserterna nummer 4 och 5 någonsin. The Daisy i Amityville. Fredagen och lördagen den 9 och 10 mars 1973. Det nämns med små, små bokstäver. Strax ovanför baren Superfly, strax under baren Cork and Board har hittar vi The Daisy. Det är ingen märkvärdig annons, men det är ju en sån man skulle vilja ha inramad i originaltryck, inte inskannad från internet. Den här tidningen publicerades då den 8 mars, eller gavs ut den 8 mars, så att det var reklam inför helgen. Det kom åt ett litet band som heter Kiss. Det var alltså managern vid den här tiden som heter Lou Linnett. Lou Linnett tror jag han sa när jag pratade med honom. Som fixade detta giget. Han hade varit manager för Wicked Lester. Och stannade kvar och var ju med när Peter Criss provspelade. Och antagligen när Ace provspelade också. Och tyckte inte om inriktningen bandet tog. Han var inte jätteintresserad av musik i allmänhet. Och han tyckte de blev för hårda liksom. Men han var kvar ett tag till. Fram till late 73, det vill säga typ augusti, då de gick skilda vägar när Kiss hade hittat Bill & Coin. Och då gick de skilda vägar med vänskap, så det var aldrig något så, det var ingen som hatade varandra och så vidare. Han var ändå inte intresserad. Men det är han som har fixat gigget. Det är Lou Linnett som har ringt ut till The Daisy, för att det fanns inte så många ställen för band att spela. Har han berättat liksom, och man fick ta det som bjöd, så då var det skitbarerna en bit från Manhattan. Det står faktiskt, det är en liten intervju med honom här. Before Linnett and the group parted in late 1973, he called the Daisy and got them their first job. In 1973 there were very few places where you could play their kind of music, Linnett said. There was no punk rock, and CBGB's, the Manhattan punk rock outpost, was a country bar. The only place I could get Kiss jobs was at cheaper suburban clubs. Drinks at the Daisy were priced at 55 cents and bottled beers were 35 cents, when most other Long Island bars were charging at least $1 a shot. Och The Daisys ägare Sid Benjamin, han tog in Kiss på Lou Linnetts förslag. I trusted Lou's taste and I wasn't wrong. The audience reaction was great. Jätteroligt tycker jag. Att det är verkligen så. Man ringer ut, du, jag har ett band här. Jaha, vad är det? De heter Kiss. Men vad är det för musik? Ja, det är rock. Usch. Men man tror på det och så genomför man det. Och så blir det som det blir. Det fina med just de här första två giggen. Lydia Criss är ju Kiss hovfotograf på den här tiden. För hon är den enda som bryr sig. Gift med trummisen. Betalar alla räkningar, håller koll på datum och allting i en bok och kvitto, sparar hon och så vidare. Hon kunde aldrig vara med på när de giggade på fredagar, utan hon kom alltid ut till The Daisy på helgerna, för det var då hon var ledig. Hon jobbade ju måndag till fredag som revisor. För mig det var revisor. Så vi har aldrig några bilder på, från The Daisy som är från fredagar, för att det var ju ingen annan som tog bilder, vad vi vet. Men hon var ju ute den lördagen den 10, och då tog hon en gruppbild och minst två bilder till. Så det vi har, nu kom Stig här. Ja, vänta lite. Tack, hoppa ner. Det vi har från The Daisy i mars 73, det enda vi har, det är ingen information alls om fredagsgigget. Mer än att det finns en intervju med en gammal anställd som berättade att ja, men Kiss var rolig när de kom. Det var ovanligt med killar som sminkade sig och så vidare. Och i början när de var hos oss så spelade de precis som alla andra 4 set varje kväll. Men mot slutet, det vill säga framåt juni, augusti. Augusti var sista gingen de gjorde. Så då hade de ändrat och körde bara 2 set fast längre per kväll. Det här är en anställd som har berättat detta i en intervju för 40 år sedan liksom. Och så det kan antagligen har det varit så här att de lirade fyra korta set. Jag gissar att det inte var fyra entimmeset, men det har jag ingen aning om. Det är ingen som vet, det var aldrig någon som frågade. Men antagligen lirade de fyra set fredagen den 9 mars och sen lirade de fyra låtset även dagen efter, lördagen den 10. Garanterat var det ju så här också att folk inte satt där hela kvällen, utan det kom och gick folk som det gör på barer. Så det är ju inte det att de lirade, nu spekulerar jag bara, men jag tänker att de inte lirade helt olika sätt varje gång, för så många låtar hade de inte. Utan, ja men vad fan, vi behöver köra Watching You en gång till, den satt inte riktigt nyss, vi testar den en gång till. Kom ihåg där i solet att du ska göra så. Att man ser det som, de får ändå lite betalt även om det inte var mycket pengar, men man ser det som publika rep kan jag tänka mig. För jag har ju svårt att tänka mig att de själva tyckte att jo, men här, vår fjärde och femte konsert, nu är det är nu det händer, nu är vi störst i världen. De har ju alltid sagt det, att vi spelar varje gig som att det är på Madison Square Garden, men det är ju en mentalitet, men det är ju inte en realitet. Man ska behandla dem som om det vore som att liksom det är just ikväll det händer, för man vet aldrig när det händer. Men samtidigt som man är realist också, att vad fan, vi testar lite nu här och vi kör den, och så efter ett tag då, keep me waiting, när den får vi nog skrota nu, för nu har vi tillräckligt bra nya låtar och så vidare. Det finns ju en låtlista som påstås vara från januari-gigen på Coventry, som jag ställer mig otroligt tveksam till. Det enda som passar in det är vilka låtar som är uppskrivna, för jag vet vilka låtar som inte var skrivna ännu och så vidare. Men vad kan vi dra för slutsatser? Vad kan de ha kört för låtar? Jo, det vi nästan självklart kan säga, det är att de körde Juice, Strutter, Cold Gin, Watching You och Black Diamond. För det är de fem låtarna som de spelade in på demon bara några dagar efter detta. Så det tycker jag, den slutsatsen är jag beredd att dra. Att de fem låtarna spelades på något sätt. Och då var ju Strutter en ganska ny låt. Juice har de haft ända sedan september 72 och innan det. Och Cold Gin är ju Ace bidrag, så den har de haft sedan, ja, han kom ju med i december 72, och jag gissar att det är en låt som han, ett riff han mejslade ut liksom på vägen till och från replokalen och så, som de började repa på och satte ihop en låt kring. Watching You är också en Wicked Lester-låt, inte inspelad Wicked Lester-låt, men den kommer från den tiden. Och Black Diamond är ju en gammal Paul Stanley-låt som är antagligen sen, till och med sen innan Wicked Lester, i alla fall riffet. Jag för mig det är, eller är det Gene som har skrivit, Gene har skrivit någonting i den och Paul någonting i den, men det känns som en gammal Paul Stanley-låt. Ja, vi ska låta det vara osagt. Men de fem låtarna är med på demotypen och jag vågar påstå att de spelas live här också. Om ingenting annat så för att sätta demolåtarna ytterligare lite bättre. Att ha strukturen med sig så man snabbt kan lägga grunderna och spela in. Vi vet inte mer än så. Jag skulle våga mig på en gissning att Firehouse kan vara med i någon form. Den var med tidigt. Nothing to Lose är inte skriven ännu, så den är nog inte med här. Den benämns i juni som en av våra nya låtar nämligen. Life in the Woods känns också som att den kan ha varit med här i någon form. Den kallades You Want You Beside Me i den här låtlistan som påstås vara från januari-giggen. Skulle kunna vara med, absolut. Och sen så är det säkert Wicked Lester-låtar. Jag tänker Love Her All I Can, She, Keep Me Waiting. Simple Type var ju med ena till juni. Men man, ja, det är bara gissningar. Vi har ju liksom inga fasta belägg förutom det här pappret som påstås vara från januari. Så att det är spekulationer. Men ja, där finns någon form av realism bakom dem i alla fall. Det är spännande det här. Alltså man försöker tänka sig i hur kan det ha låtit och så vidare på en jävla bar ute i Amityville. hur kan det ha låtit? Det måste ha varit skränigt, det måste ha varit högt. Och det var patrons, alltså besökare, som tyckte det var too loud. Och det är bra, det var ju det de ville. Jag ska också nämna, jag vill säga det igen där, om fotorna. Vi har 3 foton från 10:e då, lördagen. Det är en gruppbild, Sid Benjamin i mitten som räcker finger åt kameran. Och Gene, Paul på vänstersidan och Ace snett bakom Sid Benjamin och Peter till höger. Gene har sminkningen nästan färdig faktiskt. Han har sina svarta blaffor runt ögonen och vitt i ansiktet. Och till och med trekanten som ju ska ha tillkommit här ute på The Daisy med hjälp av någon tjej som... Var det en dotter till Sid Benjamin eller var det någon som hängde där? Det spelar ingen roll nu. Men han är nästan färdig. Han har håret i en tofs och trekanten är där. Och han är vit och svart i ansiktet. Ace har det silvriga i ansiktet men inget vitt. Och Peter är också färdig. Han har svarta blaffor, han har morrhår och han har en svart nästipp och vitt resten. Och Paul har svart kajalpenna runt ögonen och lite rött läppstift. I övrigt ingenting. Det är lite lustigt. Så att de har en början till någonting. Men de är ju inte färdiga ännu. Paul har även en vit kofta som går strax nedanför bröstvårtorna. Jag vet inte, jag skulle vilja kalla det för tanktop, men det är det ju inte. Det roliga är att han har den även i april. Vi kan ta det, vi kommer väl att hamna i april också, känner jag. Varför skulle vi inte göra det nu när vi ändå är igång? Men den är väldigt märklig, det är så den visar magen på honom. Och jag vet inte, han kanske var stolt över sin mage. Samtidigt känns han inte som en som skulle vara det vid den här tiden. Men de poserar snyggt, Sid Benjamin räcker finger. Peter ser förvånad ut. Och Gene är den enda som han gör en liten rörelse med handen. Han har väl börjat hitta lite av att jag kanske ska vara den otäcke. För han kör en liten Bela Lugosi Lon Chaney-grej med handen. Sen har vi då 2 backstage-bilder. Det ena är en bild på Ace när han sitter och sminkar sig. Han har en lila tröja med lite vitt på. Faktiskt samma som han har sedan i april också. Vi kommer till det. Och han sitter här och sminkar sig. Har gjort silvret runt ögonen och även satt en silverblaffa på hakan. Men det är nog ett misstag, tänker jag. Så att han kommer nog att tvätta bort den sen. Eller så gör han inte det. Han har en väska bredvid sig. Sitter där, det ser ut som att han sitter bredvid en massa telefonkataloger som ligger i en fönsterkarm. Det kan vara något helt annat också. Men där sitter han. Hur gammal är han där? 73? 22 år va? Är han född 51 eller han född 52? Jag kommer aldrig ihåg. Ung i alla fall. Oförstörd. Nej, det är han nog inte. Röda byxor. Ja, det har han. Sista backstagebilden från samma rum. Fast antagligen tagen lite vid... Hur säger, är det samma... låda där det står någonting. Number one, fort, ho, white tees. Peter Chris, number one. Jajamän, det är samma rum tagen lite mer till höger. Så nu har Ace kanske sminkat sig. För det här är Peter färdig i alla fall. Han är helt färdig sminkad. Han har sin vita märklig, eller svarta tröja med silverstrålar på. Några vet kanske vilken jag pratar om. Och här är faktiskt en, man ser här en förstärkare med sladdar i, så det, de har nu suttit och repat lite eller så, stämt gitarrerna och haft sig här bak. Och det ser ut att vara ett kontor, eller så är det en makeshift backstageområde, för här är lite arkivskåp och sånt här också. Och dessutom är fönster. Den låg ju, ska vi se var låg The Daisy, den brann ju ner sen, den lokalen. Så detta måste vara fönsterna på hörnan här. Måste vara fönster som gick ut mot det som är skolan idag. Jag har varit där ute nämligen och tittat för den som har missat det. Jag har stått på ett lock. Ett brunnslock som jag gissade då. Ungefär befann sig där scenen fanns 1973. När lokalen fanns. För idag är det bara en asfaltsplätt, en parkering. Och då stod jag där och hade Acrobat Live at the Daisy. I mina hörlurar. I en liten stund. En liten Alex-grej. Peter är också, ser också färdig ut här. Han har ju kommit långt liksom i sin sminkutveckling. Han och Gene är ju de som har kommit definitivt längst redan. Det är ju ändå bara gig 4 liksom. Det tycker jag är häftigt. Gene hade ju smink på första giggen där i januari också. Men det hade inte Peter, där satt han helt osminkad. Så att det här är häftigt, han har verkligen klivit in i sin persona. Paul Stanley har ju verkligen inte gjort någonting. Han är, förutom lite kajal och rött läppstift, så har han ingenting. Så det är, Gene var först, Peter följde efter, Ace också. Och sen så då, Paul sist. Och Paul är faktiskt den vi har färdig sminkbild på allra sist också. Det här med stjärnan och det är ju inte förrän i juni faktiskt. Så som vi har första bilden på stjärnan på Bleecker Street. Så det här är 10 mars, en lördag. De spelar färdigt sin konsert och söndagen kommer. Och då är det dags att packa ihop allting och köra hem igen. Hon som jobbade på The Daisy berättade att de ofta repade på söndagarna. They used to come down and rehearse on Sundays. Så det är fullt möjligt att de tog denna söndagen också. Eftersom de visste att de dagen efter skulle in i studio. Så är det fullt möjligt att de faktiskt repade lite på söndag förmiddagen innan de packade ihop allting och stack tillbaka. Det är ju inte alls orimligt någonstans att de tog en liten rackabajsare där och kan vi köra Cold Gin en gång till för den satt inte riktigt eller någonting sånt. Därför att på måndagen den 12 mars så är det dags att gå in i studio. Nu ropar vän av ordning här, nej, demon är från den 13 mars. Det vet vi ju numera. Innan hette det att den var från juni, men nu vet vi bättre att den är från mars. Ja, vi vet att den är från mars, men av allt att döma ska den ha tagit 2 dagar att spela in, inte bara en. Och det ska ha gått till på följande att de på dag 1 la alla grunderna, spela in alla låtarna ordentligt med trummor, bas och kompitar. Och dagen efter la de sång och sologitarr. Och det är då den 13 mars som är dagen efter. Den dagen som var innan, alltså den 12 mars. Det är naturlig ordningsföljd både vad gäller veckodagar och datum och siffror för den delen. Så det är 3 naturliga ordningsföljder där för den som inte hänger med. Skriv upp för det kommer på provet sen. Så den måndagen den 12 in i studion och tisdagen den 13 gör färdigt, gör överdubbningarna eller the dubs och mixa. För det är det de gör då också. Det är Eddie Kramer som på ren vänskap till Ron Johnson som jobbar på Electric Lady. Det är Eddie Kramer som producerar och det gör han som en tjänst. Jag läste i Julians bok att det råder lite delade meningar om hur mycket han faktiskt producerade. Dave Whitman var nämligen också med, så han har varit inblandad med Kiss så mycket som helst sen framöver som engineer. Och tydligen ska han ha varit väldigt inblandad i det här, kanske mer än Eddie Kramer. Jag vet faktiskt inte riktigt vad Julian har för belägg. Det lät som att han hade gjort intervjuer som gjorde gällande att på senare tid har det framkommit att Eddie Kramer var nog inte så inblandad som man har trott, utan han gick mest in och ut ur dörren och sa bra grabbar eller dåligt grabbar. Medans Dave Whitman hade en lite annan roll i inspelningarna. Så att vi får ta det för vad det är. Vi kommer aldrig att få veta det, men Eddie Kramer är i alla fall den officiella producenten. Dave Whitman är den officiella engineeren och 5 låtar spelas in. Det roliga är att Eddie Kramer, han fick ju det här jobbet, som man ska kalla det, av Ron Johnson någon månad innan och begav sig till en replokal inte långt från oss som heter 10 East 23rd Street och lyssnade på Kiss och valde ut 5 låtar han tyckte det var värt för dem att spela in. Så han har hört fler låtar där. Jag ska se, det står väl i, jag ska titta här, är det i den? Den här Kiss i boxen 2001, där är ju Juice och Strutter med, då står där lite där. Jo, de berättar att de fick den här som studiotiden som betalning av Ron Johnson då, för de betalar inte för den här inspelningen alls. Däremot hade de ju sjungit background på både Mr. G. Whiz, den här singeln som ni nu kan lyssna på min YouTube-kanal, och Lynn Christopher-skivan och lite sånt. Så att det är ju nog inte så att de fick betalning, utan det var nog mer att Ron Johnson bara, ja men ni kan ta lite timmar här så får ni spela in en demo. Men då står det, ska vi säga här. Är det här? Ja, precis. Så, de har helt fel med datum och sånt. Precis som vanligt, det visste vi ju. Kiss in the meantime had booked its first show at 52 Bleecker Street. Kiss första gig var inte på Bleecker Street och de spelade absolut inte på Bleecker Street innan de gjorde en demo. Men där står i alla fall: "So Kramer showed up at one of the rehearsals, heard 15 songs and picked 5. Strutter was recorded first and we recorded that pretty much as we played it live by the second take. We recorded the instrumental tracks first and then overdubbed the lead guitar and vocals." Och det låter ju att de inte har koll på datum och sånt. Det har vi ju pratat om i så många år så att det inte lönt att hålla på och juxa med. Men det där är lite för detaljerat för att de ska ha hittat på det. Och det låter inte alls orimligt att Eddie Kramer, som ändå hade producerat rätt stora grejer, faktiskt ville veta vad han skulle producera det här, den här måndagen och tisdagen i mars. Så att han stack till en replokal och hörde och sa till dem att ja, men jag tyckte de här låtarna var okej, kör dem. Det är ju inte alls orimligt någonstans. Det är inte orealistiskt att det gick till så att han fick hela låtsättet presenterat för sig och tänkte, gudars skymning, vad ska jag göra med det här? Det tycker inte jag är orimligt i alla fall. Jag tycker det är en intressant del som dessutom då, det förstärker lite grann det här med hur mycket de repade och så vidare. För Cold Gin är garanterat skriven här i januari, februari. Och när den spelas in i mars så låter den ju som vore den helt färdig för skivinspelning. Det är det som är det roliga med den här demon också. Alla 5 låtarna låter ju färdiga. Speciellt om man jämför med hur de kör dem live sen på The Daisy i juni. För Juice här är ju en perfekt rocklåt. För er som inte har lyssnat på första demon, den ligger på YouTube i hygglig kvalitet. Det finns en master, men den är inte sån vida spridd och sådär, men inte helt ocirkulerad heller. Men folk bryr ju inte sig om källor och vettiga kopior, utan det ska vara snabbt tillgängligt. Det är det viktigaste för alla människor tydligen. Men mastern finns, eller en master, för att de dubbade ju, kopierade ju denna och skickade ut och så vidare. Och en sån kopia har gjorts i en vettig överföring, helt okej. Men den som ligger på YouTube är helt okej också. Så att den går att lyssna på, då kan man hör tydligt att låtarna är färdigstrukturerade och så vidare. Och Juice där låter ju, det låter som en färdig låt, en nästan perfekt introlåt om man ska kalla det för det. Fast det var det ju inte på den här tiden, för de öppnade inte setten med just den alltid. Och när de sen kör den i juni 73, så 3 månader efter, så är den så jävla skränig och så vidare. Men i juni, det måste man också göra gällande. Jag tror förklaringen ligger i, här visste de, okej, vi ska in, vi har en dag på oss att sätta musiken. Det här blir inga jams, det här blir inga såna här utsvävningar. Vad är låtens stumme? Vi spelar in den. För Kiss, fram till att Bill O'Coin, Neil Bogart och Sean Delaney satte klorna i dem, så levde de ju i villfarelsen / illusionen att de var lite av ett jamband. Lite av ett vi spelar vad som faller oss in band. Ingenting är ju mer fel, och lyssnar man på The Daisy-inspelningen så hör man ju det. Att är det någonting som saknas på den, så är det ju inte jävlar anamma och vilja och go, utan det är struktur. Det är förmågan att säga, det här är låten slut. Nothing to Lose varar en evighet. Life in the Woods drar de igång en gång till, liksom, let's do one more time eller något sånt. Och sen så Black Diamond, den tar ju aldrig slut. De drar ju på det här jävla A-akkordet i 20 minuter. Och så tyckte de väl att vi kan jamma. De kan ju inte jamma. Den enda som kan jamma, eller kunde jamma lite, det var Ace. De andra var människor i behov av struktur och tydliga regler och förmaningar. Och det visar ju sig också att när man lyssnar på demotapen kontra inspelningen från juni, så visar det sig att det är sant. Att de behöver någon som håller dem i nackskinnet. Eller örsnibben. För det är då de är som bäst. Musik kan de skriva, definitivt. Låtar är de fantastiska på, men de strukturerar dem inte lika bra på. Det är ju också därför de går in i studio när de väl har fått skivkontrakt och spelar in alla sina låtar i Bell Sound 24-25 september och skicka och ge dem till Kenny Kern och Richie Wise, som då får pussla och göra om Firehouse till den låten vi faktiskt känner till idag. Även Nothing to Lose stramar de djup och Strutter förstör dem lite grann, för jag tycker demoversionen av Strutter är bättre. Varför gör jag det? Jo, gitarrsolot. Den som är intresserad av att lyssna på skillnaderna, det är bara till att lyssna på gitarrsolot, därför att i demoversionen så spelar Ace solo över versakkorden. På studioskivan från 73 spelar han bara solot i det här. Där i det riffet liksom ligger solot. Men i demon så fortsätter solot över versakkorden. Och det är ett så jävla, det är ett skönt solo. Det är gött att höra solo när det går i dur, för det är en durlåt. Och jag tycker hans, det är ett bättre solo där. Jag uppskattar det, och vi har ju lyckligtvis då både The Daisy-inspelningen från juni och Replokals-inspelningen från september innan Bellsound-inspelningen. Så vi har fler versioner av just denna varianten av Strutter, och det tycker jag är helt enastående bra. Cold Gin har vi pratat om lite grann, Juice har vi pratat om, Watching You, ja, det är ju en av dem som, den har ju ett spelfel i sig. Det skrev jag om på Facebook, och det var någon som, fan, nu måste jag lyssna. Och när det hade kommit långt in så tänkte jag, nej, du har hört fel. Sen hörde jag det. Och det är ju innan gitarrsolot är det väl, tror jag. Eller är det när den kommer tillbaks efter gitarrsolot. Så spelar Paul riffet och där kommer en en riktig sån, någonstans där. Och den har de varit tvungna att behålla. Det var väl ändå den bästa tagningen, gissar jag. Så det är roligt, och där är något mer spelfel någonstans som gör låten lite mer levande också. Att det är ju trots allt bara en demotape. Men det är roligt att den är så fruktansvärt färdigställd, den låten. Att Watching You är helt klar, det är ju ingenting som skiljer egentligen gentemot versionen på Hotter Than Hell som är 1,5 år fram i tiden. Det är egentligen lustigt att de på sin första skiva bara hade 9 låtar när de hade 1 miljon låtar skrivna. Som dessutom var färdiga. Watching You hade ju platsat hur bra som helst på första plattan. Kissing Time spelades ju in efter. Så det är ju bara 9 låtar på första plattan i original. Kissing Time kom ju faktiskt som en eftertanke ett halvår efter. Inte ett halvår efter, men 4 månader efter. Och sista låten, Black Diamond. En perfekt avslutningslåt här, och man slipper, det är ju det enda dåliga på hela första Kiss-skivan. Jag älskar produktionen, jag älskar versionerna av låtarna. Jag avskyr passionerat slutet på Black Diamond när de drar ner hastigheten, för jag hör ju att det spelas. Jag har ju suttit och pitchat upp den efterhand liksom, och gjort en grej av det. Jag tror jag la det på YouTube, Black Diamond Ending eller något sånt. För då hör man att de spelar ju vidare, lite som flillutter och sånt där. Men det hörs ju inte när de pitchar ner det. Så det stör mig något fruktansvärt att de valde att göra ett sånt avslut. Och då är demoslutet mycket bättre. För den slutar. En avslutning på demotapen. 5 låtar. 5 fantastiska låtar som verkligen har präglat ditt och mitt liv. Och det vackraste kan vi väl säga. Nu är vi på den 13 mars. Vad har vi nästa datum? Vi har faktiskt bara ett par datum kvar i mars som vi har fasta grejer på. Och det är egentligen inte jättekissrelaterat. Det är, för det första har vi ett kvitto. Ja, den kanske jag skulle nämnt tidigare. Det finns ett kvitto från mars 73. Paul Stanley Eisen Rental Receipt. Han har hyrt en van. Public Service Truck Renting Incorporated. Och det har han gjort någon gång i mars. Men det är en så jävligt dålig faxkopia så att man ser inte vilket datum det är. Skulle kunna vara när de ska ut till The Daisy, skulle kunna vara när de ska in från The Daisy. Vi ska se, vad står det någonting där? Nej. Står bara Pauls adress i Flushing. Men det står inte vad de ska användas till och varför de nu skulle göra det på ett kvitto. Men det är en truck receipt, truck rental receipt av Stanley Eisen. Signerat Stanley Eisen också, såklart, för han hette inte på Stanley ännu. Och den är från Mars, någon gång, vi vet inte när. Men antagligen, gissar vi ju då, eftersom de åkte ut till The Daisy, så är det antagligen dit och hem eller något sånt, att de hade den en vecka eller så. Men vi har två fasta datum kvar. Vi har den 16 mars 73, då spelade New York Dolls på Hotel Diplomat. Har ju egentligen inte skitmycket med Kiss att göra, mer än att vi har någonting på Hotel Diplomat, eller Diplomat Hotel som det heter här, som har lite Kiss-relaterade, det är en lokal som Kiss kommer att använda. Och bandet som New York Dolls hade som förband var The Brats. Det är lite kärt också. Jag har för mig att, var inte Kiss och tittade på detta giget? Vi ska se här. Det står inte. Detta är Brats första gig också. Det är lite roligt att veta för den som är intresserad av de här gamla banden från den tiden. This is the Brats debut show. The Brats were formed in 1972 by early Dolls guitarist Rick Rivets. Så det är lite roligt eftersom de kommer ha lite med Kiss att göra sen. Men nej, jag har faktiskt ingenting på att Kiss ska ha vatta. De kan ju ha varit och tittat på detta eftersom de sedan använder sig av Hotel Diplomat såklart. Men det vet vi inte, det är ren spekulation. Sista datumet, 17 mars i Billboard, stora tidningen. Bilder på folk, Norm People and Their Awards. Då har det varit en awardshow, folk har fått awards för skivor. Liza Minnelli har fått en award för någonting. Det är för hennes mamma Judy Garland. Det är någon form av sån här skivmusik. Musikbranschs awards norm, vad kan det vara? National Association of Recording Musicians eller något sånt. Och då har vi på en liten bild här. Center. Buddha's Neil Bogart receives the best-selling movie soundtrack award for Superfly. Så det är alltså Buddha Records Neil Bogart som har fått ett pris, för han släppte på Buddha då innan han startade Casablanca. Så släppte han en soundtrack på en film eller någonting som heter Superfly. Ja, jag har ingen aning vad det är för skiva, men en bild på Neil Bogart från 17 mars 73. Och det är roligt, tycker jag. Det är sånt piggar upp. Där är även en bild på Lou Adler som får best-selling LP of the year för Carole King's Tapestry. Och det är ju en fantastisk skiva. För den som inte har hört Tapestry med Carole King, så pausa denna podden och gå in och lyssna på den. Så kan ni lyssna vidare sen på podden. För podden finns alltid kvar. Men sen, det är ingenting annat. Det har ingenting som har med Kiss att göra. Det är mest att den 17 mars 73 så var det en bild på Neil Bogart. I en tidning. Och det är faktiskt det sista datumet i mars som vi har någonting fast på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9 av dagarna har vi någonting som det har hänt någonting på. Det är inte så illa pinkat ändå för ett band som ingen visste vilka de var, som knappt stod med i reklamen och så vidare. Ska vi ta april också? Ja, men det här har jag inte förberett, för jag har inte tittat i den mappen på ett tag. Så det gör vi. April. Ja, det var inte mycket där heller, kan jag säga. Där är faktiskt en... Det här är väldigt lustigt. Där finns i denna mappen här... jag har suttit och gjort det här i ordentligt. Och det, för det, jag tycker sånt är viktigt. Jag ska bara, innan jag förvånar mig själv, jag ska bara titta här. För det är så här, en kille som heter Rick Fox var ju med tidigt. Han heter egentligen Richard Brooks. Han skrev för The Jamesonian Paper of Bishop Laughlin. Och då skrev han i april 73 en recension på Wicked Lesters platta. Det är lite lustigt. Jag tänker läsa den för er här nu. För jag undrar, jag tror inte det är skivan Wicked Lester. Utan jag tror han har skrivit någonting. Han måste ha varit i replokalen eller någonting. Så här är det. Jag kommer läsa recensionen här. Den här är från april 73. Det är han själv som har skrivit det med förhand här. LP Analyzed heter det. Analyzed by Richard Brooks. The album and group in the spotlight is called Wicked Lester, a formidable enough name for the group when one lays eyes upon them. The album features some of the heaviest, I mean heavy, music around. Okej, redan där fattar vi att det är nog inte Wicked Lester-plattan. If you really dig that heavy Black Sabbath sound without that same repetitious beat, this album makes number one. I have been informed by the group's drummer Peter Chris med ett S, that the album was released on January 1st, 1973. The cover features a young punk with a tough-looking dude hat sitting on someone's stoop just hanging out. In my opinion, two things count. First, the music. Very heavy steel-grinding electric iron funk, the chunka-chunka type thing. Second, the band members, one of which I know personally, the drummer, as aforementioned, has added that since he had joined the group at the date when the album was almost finished, his name probably won't be mentioned, but he most likely will be on the front cover of one of the rock mags. Probably Hit Parader, or Circus, or maybe even Rolling Stone. If one tried to describe them, they might be classified as a Led Zeppelin with makeup, as Peter Criss has told me. That's right, you heard right, makeup. Another group to hit the rock scene with makeup. But not to be confused with Alice Cooper, they have an act that backs up their music. Alice, on the other hand, uses music and theatrics in one equal spot. That is, music backs up act. Music backs up act backs up music. I have seen photos that Pete's wife Lydia took, and believe me, woo! Their faces are painted white with assorted colors around the eyes. How about that, Alice? Pete also told me that they have one small act so far in which first buckets full of confetti are tossed into an audience. That about wraps it up for now, so once again be on the lookout for Wicked Lester and Wicked Lester's posters. Jag gissar att han har varit och lyssnat på ett rep eller någonting, för det finns ju ingenting i den här recensionen som gör gällande att han har hört skivan Wicked Lester. Den är ju inte tung någonstans, det är ju varken Led Zeppelin eller Black Sabbath på den. Däremot kan han ju faktiskt ha varit i replokalen och lyssnat på bandet och på något sätt fått för sig eller fått höra att skivan skulle släppas eller någonting. Otroligt konstigt. En otroligt rolig liten sån passus i Kiss historia att det finns en recension på Wicked Lester gjord ett halvår efter att, mer än ett halvår efter att de inte fanns längre som Wicked Lester. Däremot fanns de ju såklart som Kiss, men det är de vi pratar om, så det hoppas jag folk har koll på. Nåväl. Fan, kan han ha hört? För hur skulle han kunna ha hört skivan? Kiss själva hade knappt en kopia på den. Han måste ha varit och hört dem i replokalen och tänkt att ja, men det är så här de låter. Det är intressant. Fan, han går ju nog att få tag i också. Fast han är ju en sån storskrävlare. Så att då berättar han väl bara att han skrev alla låtarna på första Kiss-skivan och spelar alla instrumenten själv. Frågan är om han minns detta. Nåväl, april då? Vad har vi på april? Jo, Kiss åker ju tillbaka till The Daisy, det är så mycket vet vi. Men i övrigt så är det en ganska fattig månad på datum. Men vi har ett av de bästa datumen och det är den 7 april. 4 april, 4/4/73 öppnar förresten World Trade Center-tornen. De är färdigbyggda då, så det kan man ju, det är roligt. Och 6 april, nej det var ju 74. 6 april i alla fall, fast året efter så vinner ABBA Melodifestivalen med Waterloo. Plus att California Jam spelas. Men det har inte med 73 att göra, så det behöver vi inte prata om. Men 7 april i tidningen Billboard läser vi en liten annons, eller en liten sån här saker som har hänt i musikvärlden på sistone. Och så plockar vi ut från en sida som är gigantisk stor. Inlägget heter Studio Track av Sam Sutherland. Och han berättar om ja, recording activity här och de har gjort det. Och Sun Ra har spelat in och Jefferson Airplane har gjort någonting och bla bla bla. Så kommer vi till en liten passus och då läser vi följande. Och när jag läste detta första gången så trillar jag av soffan 16 gånger i rad. Meanwhile, Ron Johnson has been producing and engineering a flurry of sessions there, beginning some time back with work on the Bluntz LP with engineer Bernie Kirsch for Evolution Records. That project has been succeeded by Johnson's session with Kiss, Mr. G. Wiz, and Huberlux, another James state. Dick James var också ett skivbolag. Also completed their Lynn Christopher's album produced by Paramount Records for Paramount Records by Johnson. Så i det här första stycket läser vi att Ron Johnson har producerat Blunts skiva. Han har även producerat sessioner med Kiss, Mr. Gee-Whiz, Huberlux och Lynn Christophers platta. Och då vet vi sen innan att Paul och Gene sjunger på Lynn Christopher och även Mr. Gee-Whiz, en av låtarna i alla fall som är med på singeln. Nu måste man ju nästan leta upp den. Jag tror Huberlux finns faktiskt en platta med också, eller en singel. Och Blunts finns ju definitivt utgiven. Tänk om de är med och sjunger där också. Jag tror aldrig det är någon som har engagerat sig i det. Jag ska göra det. Men vi går till nästa stycke, för vi är inte färdiga än. Där är faktiskt ett stycke till här. Och det här handlar alltså om Electric Lady. Jag var otydlig där, jag ber om ursäkt. Vi pratar om Electric Lady. Det är därför de säger att Ron Johnson has been producing and engineering a flurry of sessions there in Electric Lady. Nästa stycke. The Lady has also been involved in Flipside, the 13-program television series produced by Marks O'Coin, that being Howard Marks and Guy O'Coin. Productions via Subside Direction Plus, O'Coin will direct and produce, Marks will serve as executive producer and Joyce Biowitz as associate producer. O'Coin är felstavat med A-U-C-I-O-N, Occion. Men i övrigt, tänk nu här. 7 april 73. I stycke nummer 1 nämns Kiss och för den delen Ron Johnson. I stycke nummer 2, precis under till, nämns Flipside, Direction Plus, Howard Marks, Bill O'Coin och Joyce Biowitz. Inom 4 månader och 10 dagar efter detta så går Bill O'Coin och tittar på Kiss första gången. Och ett par veckor efter det så har de startat det som kommer att bli världens bästa band. Ibland är det som att världen är väldigt liten. Ibland är det som att stjärnorna liksom radar upp sig redan innan man vet om det. För det var ju ingen av Marks och Coin och de som läste detta som hade någon aning om vad Kiss var för någonting. Däremot var det nog någon i Kiss, speciellt Gene Simmons, som hade koll på vad Flipside var. Och Bill och Coin, för det var Gene som skickade ut såna här inbjudningar och sånt på gig och så vidare. Det skulle ju mycket väl kunna vara så att detta är den tidningsannonsen som Gene, eller tidningsgrejen som Gene läser. Åh, det står om vårt band här i Billboard. Fan vad häftigt. Marks och Coin, jag ska skicka inbjudningar dit. Det kan ju vara det. Han kanske inte kände till dem innan. Ja, det här är bara spekulation, det är livsfarligt att säga det, för plötsligt blir det sanning och fakta. Men det är ju inte orimligt. Någon gång någonstans har ju någon, antagligen Gene, läst Bill O'Coins namn och Howard Marks namn och tänkt, de ska få inbjudningar till våra gig, för de har någonting med musikvärlden att göra. Alltså kan de vara viktiga för oss. Fantastiskt lite tidningsklipp, om du frågar mig. Jag blev helt nästan tårig. 7 april var detta. Sen har vi ingenting förrän den 13 april. Och då har vi en liten konsertannons. Ful som stryk är den. Rosa med svart text. Och då står det Kiss returns to Daisy. The Daisy. Friday, Saturday, April 13th and 14th. På den här lilla reklam A4-an. Det här är skrivet med en väldigt kantig tuschpenna, men där har de kopierat in den här gruppbilden som Lydia Chris tog den 10 mars. Som dessutom skulle kunna vara den bilden som han här Rick Fox hade sett. Eftersom han hade sett Kiss med smink då, They Got Makeup, och gjorde en grej av det i sin recension. Det kan ju ha varit den bilden han hade sett, eller om han hade sett dem sminka sig och sett dem repa eller sådär. Intressant faktiskt. Vi har även annonsen från den här Daily News med Dua Diddy, ska vi se. Har vi Kiss med där denna gången också? Jajamensan. Först har vi de stora banden, Deep Purple, tillbaka. Det var hemskt, de spelade i Felt Forum 26, 27 maj och 30 maj. Gjorde de verkligen det? Var de så mycket där först i mars och sen i maj och sen i juni igen? För sen 29 juni så var de ju i slutet av juni var de ju i Japan och Gillan hoppar av. Jag tycker det är dåligt i Purple där. De dog faktiskt rätt ordentligt för mig efter Made in Japan. Sen kom den Who Do You Think We Are. Jag tycker inte det är en bra skiva alls. Och turnén efter var ju värdelös. Så det var ju tur att det blev Burner det sen när det blev bra igen. Nåväl, Alice Cooper däremot står med 3 juni. Står Alice Cooper med. Och det är ju trevligt. Men det ligger långt fram också. För där var ju Kiss och tittade på Alice Cooper på Madison Square Garden. Men om vi då går ner till Bars and Clubs. Vi har från förra gången har vi Rum Bottoms och Tabard Alehouse och Cork and Board. Cork and Board. Och McDimples och The Daisy, Friday and Saturday, Kiss. Samma typsnitt, samma väldigt oinspirerade lilla, ja. Och sen har vi på The McDimples på söndagen, så är det faktiskt ett band som ska liras med ett bootleg. Det tyckte jag var roligt. De undrar om det var någon som bootleggade dem. Den annonsen var inne torsdagen den 12 och Kiss lirade 13 och där har vi ingenting ifrån såklart eftersom det var en fredag och Lydia Chris inte kunde komma. Däremot ska vi se vad stod det om det här. Nej, precis. Vi går till den 14 då, för där har vi någonting. Där har vi 4 foto. Där var Lydia Chris på plats igen, denna fantastiska arkivist, och tog 4 stycken bilder. En på varje medlem. Då har vi en bild på Ace. Vi börjar med den. Han har exakt samma kläder som han hade månaden innan. Och för den som då tror att ja, men då är det kanske från det, då är det kanske från maskigen. Nej, för Peter har andra kläder. Men han har samma kläder i alla fall. Lila tröja med vita borden på och röda byxor. Och här får vi en liten bild av The Daisy. Kiss var ju i en hörna. Hade de trängt in sig. Trumsetet står lite upphöjt, en decimeter högt någonting. Och bakom Peter står alla deras förstärkare inträngda. Alltså det här är verkligen skitlitet. För den som inte har trott på det innan så är det... Det känns som att Coventry hade en otroligt mycket större scen än detta. Och då är det inte det stort, ska vi ju lägga till. Men Ace, han står med en röd, eller träfärgad gitarr är det nog. Röd eller, ja, träfärgad är det nog med vitt plektrumskydd. Jag är inte expert på gitarrer, så jag tror att det är en Gibanez Les Iceman. Måste det vara. Eller en Fender Stratovarius möjligen. Experterna får titta och säga vad det är för någonting. Jag ser bara att det är 6 strängar på den, och de hade jag kunnat stämma hjälpligt. Och sedan framföra Freebird. Men i övrigt har jag inga gitarrkunskaper alls. Nästa bild är på Gene Simmons. Och han har... Ja, det är också tydligt. Här är det en annan sminkning där än vad det var i Mars. Han har sina blaffor runt ögonen och svart läppstift. Men han har inte den tydliga trekanten som han hade i Mars. Utan han låter det som går ner ifrån pannan går ner i de svarta blafforna. Sen har han sin vita skjorta med röda blommor på, eller vad det nu är, som är öppen, och över det har han en marinblå eller svart kavaj i någon form av manchestertyg. Det är en närbild på jeans, och vi ser nästan ingenting av det som är bakom. Vi ser lite av en mikrofon och vi ser en skylt som antagligen är att det ska stå beer och så vad det kostar, men vi ser bara BE. Synd, för att kul om vi hade läst beer 10 cents eller någonting, för det har man alltid hört att The Daisy var så jävla sunkigt och billigt och skit. Gene gör dessutom en min, så det är ingen särskilt bra bild på honom, men den är rolig i alla fall. Här, där är en skylt till, vad står det på den? Kan vi zooma? Is not... Nej, det går faktiskt inte att läsa mer än orden is not. Nej, det var ju synd. Det var kul att veta vad det stod. Tredje bilden. Paul Stanley, känd från superrockgruppen Kiss. Och faktiskt är Peter och Ace är med också, men vi börjar med Paul då. Återigen tagen vid en mikrofon, man ser Peter på trumma bakom honom och Ace precis till höger, ser man ryggen på. Paul har den här vita kaftanen som går ner över bröstvårtorna och inte så mycket längre ner, så visar magen, och ett par lila byxor eller någonting. Inget smink förutom att han har svart kajal igen och rött på ögonlocken eller någonting. Kanske lite rouge också. Sen har han en blå basker, vilket är otroligt fult faktiskt nu när jag ser den i bra upplösning. Och han har också en gitarr av märket Opel Corsa Swing. som jag tror var det gängse gitarrmärket på Long Island vid den här tiden. Alla förstärkarna de har är Marshall-förstärkare för övrigt, vad jag kan se. I alla fall står det på dem. Sista bilden då. Trumslagaren och gift med fotografen, som vi brukar säga, Peter Criss. Vi ser, där har vi den bästa bilden på denna. Jag har lite olika med olika sådana här när man förstärkt vissa färger och sådär för att göra det lite mer, kunna se mer vad som händer. Han sitter där bakom sina trummor som nu har Kiss-loggan på sig, och det är ju första bilden tror jag som vi har en Kiss-logga på trummorna, för där är ingen logga på januari-bilderna. Och sen har vi ju ingen live-bild ifrån mars. Så det här är första gången som vi ser en Kiss-logga på bastrumskinnet. Han sitter och rockar loss i sin finaste vita tröja med röda stjärnor på och sin mammas svarta strumpbyxor. Det är ju inte det vackraste bandet i hela världen. Men han är i alla fall fullt sminkad i ansiktet han också. Och han är den enda medlemmen som man ser ansiktet på två bilder. Det är lite roligt, för på Paul-bilden ser man ansiktet på honom också. Där rockar han inte lika mycket. Ace ser man bara ryggen på den bilden. Så fyra bilder. Jag ska inte gissa mig, ge mig på någon gissning för hur stor scenen verkar vara. Men trumsetet står lite upphöjt. Och sen står de andra precis nedanför och framför det. Så att det är ju inte många kvadrat. Det känns ju som att mitt vardagsrum jag sitter i just nu faktiskt skulle kunna vara betydligt större än den ytan de hade att röra sig på The Daisy. Låtmässigt vet vi återigen absolut ingenting. Det har gått en månad sedan de var där förra gången. Antagligen kör de någon låt som de inte körde sist. För de skriver ju och repar varje dag här. Nästan. Men det vet jag inte. Det är ju ren spekulation. Men gissningen är ju att de faktiskt har börjat komma någon vart i sitt låtskrivande och så vidare. Och som sagt, Nothing to Lose presenteras i juni som en av våra nyare saker eller något sånt. Så vi vet ingenting om vilka låtar de spelar här. Vi kan bara vara glada åt att de gjorde det. Peter-bilden här är faktiskt den man ser lite av bakgrunden också. Det är några blåa draperier som hänger bakom förstärkarna. Det är inte bara Marshall, det är några toppar som det står Fender eller någonting på också. Det är inte bara Marshall, jag ljög innan. Men det är roligt, för de flesta av förstärkarna här känner man igen från januari-giggen. Och det är ju, de hade ju, detta är ju vad de hade. Detta ska ju in i den här vanen sen och kuskas tillbaka till 10 East 23rd Street. Det var väl Peter som sa med 10 East 23rd Street att det var mest en massa jävla konkande. För tänk det, varje gång de skulle göra någonting någon annanstans än i sin egen replokal så skulle de ju ner för alla de här trapporna med alla högtalare och trummor och skit och mög. Och så upp då någon annanstans med detta och sen ner någon annanstans och tillbaks upp på 10 East 23rd Street. Ja, jag förstår, det var ett jävla konkande. De var nog glada när de fick lite rådare sen på ålderns höst. Och med 14 april så lämnar vi nästan... Nej, jag vet inte, vi har två bilder. Okej, 15 april finns det ett foto på Neil Bogart tillsammans med Mark Bolan taget i en trädgård någonstans. Återigen, inte jättekissrelaterat. Mark Bolans musikstil var naturligtvis en direkt influens för Kiss. Glamrock. Och Neil Bogart, naturligtvis viktig. Men fotot är inte kissrelaterat mer än att Neil Bogart är med. Men ändå, det är roligt för man placerar in honom här genom att ha den här bilden från mars när han tog en Mutant Award, och man sätter in honom här. Man placerar in honom i sammanhanget, och det är ju sammanhanget som är det som är så vansinnigt viktigt för mig. Att det är inte bara detaljerna, utan detaljerna gör sammanhanget, skapar förståelsen. Och sista bilden jag har från april är faktiskt från sista april. Det är en acetate på första demon. Medusa, Cold Gene, Strutter, Watching You, Black Diamond, som är skapad den 30 april 1973. Och om jag skulle vilja ha en testpress på första plattan och en promo på första plattan, så skulle jag ju verkligen vilja ha en acetate på första demon. För mer första skivan så här går det ju faktiskt inte att få med Kiss. Sen är det ju bättre att vi har då att de tejperna vi har från demon kommer inte från en acetate. Det är bättre att vi har dem från rullband, för det blir, kvaliteten blir ju jämnare och bättre där. Acetates är ju inte bra på det stora hela. De blir sämre för varje gång man spelar, de blir de ju lite jävligare. Det vet vi ju, alla vi som gillar Elvis vet ju att de här första inspelningarna är nästan olyssningsbara, My Happiness och vad de heter. Men ändå, den är tryckt på Sterling Sound, 110 West 57th Street, New York, 30 april 73. 3 dagar efter Ace födelse då. Tänk att ha den. Watching you stavas med G i Watching också. Det är också ovanligt. Ja, ja. Den lär väl ingen av oss någonsin få se i verkligheten eller ha råd med. Så att vi får glädjas åt att den finns. Och att det finns en bild på den. Och där blir april också slut. Och nu tog Polisskolan 3 slut. Jag känner det var meningen jag skulle köra april också. Jag sitter verkligen i skrivande stund och tittar på eftertexterna i Polisskolan 3. Enastående. Det betyder också att när podden blev lång, jag trodde faktiskt inte det skulle bli det. Jag har sagt det förr, och jag tror nästan aldrig det, men tydligen blev det ändå. Det var roligt. Mars, april 73, 50 år sedan. Och även om vi inte har alla dagarna och så vidare, men så finns det ju onekligen grejer vi kan prata om. Ja, 50 år senare kan vi sitta och prata om det fortfarande. Det finns någonting fint med det. Nu tänker jag fixa till det här lilla avsnittet så att jag kan ladda upp det jag har lovat. Det ska finnas ute söndag morgon. Det är ju sån här ställa om klockan tid nu också, så imorgon blir ju verkligen imorgon, om man säger. Normala imorgon blir det bara imorgon, men imorgon blir det ju imorgon på riktigt. Och sen blir det jetlag på måndag. Så det ska jag fixa med. Och det tänker jag göra till tonerna av en liten Blu-ray jag köpte på Marillion Weekend. En sån här Best of the Weekends. Nu har jag alla dem ändå. Jag köper ju allt som jag har varit på med Marillion. Alla Blu-ray och CD och LP. Men på den här så fanns det faktiskt en låt från Weekenden 2009 på Blu-ray. Och den finns bara på DVD. Så nu fick jag en låt på Blu-ray från en Weekend jag har varit på. Som jag inte hade på Blu-ray innan. Sen är det ju en skitbra Blu-ray, skitbra platta i vilket fall som helst med låtar från alla möjliga spännande konvent som är fantastiskt. Så det ska jag göra ikväll. Och den 28 mars på tisdag ska jag vara i Kristianstad. Jag hoppas verkligen att du också tänker vara det. Jag tänker i alla fall ha jättekul. Någon frågar ju om det skulle bli samma varje gång. Och det är, redan, jag har ändrat om, som jag sa, lite bland bilderna, någon bild. Och sen så blir det faktiskt en annan... ett annat ljudklipp också. Kanske 2, jag vet inte. Men jag har pillat lite, som det brukar heta. Det ska vara någon gitarrsnubbe också som skulle spela Kiss-låtar innan. Jag hoppas han kör mycket från Vinnie Vincent Invasions andra platta. Nej, det hoppas jag inte. Jag hoppas han kör något coolt i alla fall. Att det inte bara blir I Was Made For Loving You, Lick It Up. Vi får väl se. Jag kommer ju vara där. Han spelar ju innan mig, så jag hinner inte smita efter. Jag är inte så glad för coverartister egentligen, men... Ja, jag får väl stanna kvar och lyssna. Gudars skymning, vad jobbigt det kommer att bli. Hu, vojne, vojne. Vi hit med kaka. Tack för att ni har lyssnat idag. Till er som lyssnade på, vad det förra avsnittet som handlade om de japanska textbladen. Där jag sa att jag skulle behöva skaffa soloplattorna. De är i hamn. Det var faktiskt en jättevänlig människa som sålde alla 4 i toppskick till mig. Och jag hade lite pengar över sen jag fick hjälp till att betala podden i höstas. Så jag kunde använda dem och fylla på. Så nu har jag soloplattorna med de japanska textbladen. Och jag har faktiskt inte vågat titta än. Men jag tror att vi är in for a treat, som det heter. Men det kommer. Det blir ett sånt sommaravsnitt när vi behöver skratta lite eller så. Så vet ni det, ni som undrade. Tack för att ni har lyssnat idag och tack för att ni engagerar er och skriver, tycker. Och för att ni är snälla mot varandra. Var lite extra snälla nu, jag tror vi behöver det. Jag känner mig emellanåt lite... själsligt trött, ska jag säga. Trött på omvärlden och trött på mig själv dessutom. Det blir mer och mer, jag tycker, jag ska inte säga att jag får svårare, men det är lite sant det. Jag får lite svårare att motivera mig att gå upp på morgonen för varje dag. Och det är en inte alls angenäm känsla faktiskt. Det är därför också jag ibland behöver sätta mig med mikrofon framför nyllet och prata om Kiss i Mars 73 eller någonting annat som betyder någonting. För det är min form av verklighetsflykt också. Och det handlar inte bara om att allt är dyrt och det är jobbigt, utan det är... Jag tycker det är jobbigt att världen har blivit faktaresistent. Jag tycker det är jobbigt att politik har blivit känsla. Jag tycker inte det hör hemma. Jag tycker det är jobbigt att vi går mot en konservativ värld igen. Herregud, alla vi som är uppvuxna har levt på 70- och 80-talet när de brände Kissplattor och förbjöd hårdrock och de jävla hem- och skola-asen stod och försökte förbjuda oss att gå på Wasp-konserter. Alla vi som är uppvuxna med det, hur kan det finnas människor som vill ha det så igen? Ta bort böcker och musik som inte passar. Och... Har man så kort minne i världen, är det så? Och ännu värre är ju Amerika. Jag har ju fortfarande inte varit i USA sedan pandemin. Och jag skulle ju åka dit samma vecka pandemin stängde ner hela världen. För jag skulle gå och titta på Church Street och sånt där Kiss har repat. Men jag vet inte fan om jag ens vågar mig åka dit. Det känns som att de står på randen till ett inbördeskrig med alla de här tokdårarna som bara hatar. Jag tycker det är otäckt. Och det gör mig nedstämd. Jag tänker inte ljuga. Det gör mig nedstämd. För jag vill bara ha det lätt och roligt. Jag vill att alla ska få lyssna på vad de vill. Och att alla ska få ta hand om sitt liv på det sättet de vill. Och jag vill inte att någon politiker från någon falang ska bestämma vad jag ska tycka är bra. Eller jag vill inte ha någon kulturkanon. Jag vill läsa de böckerna jag vill läsa. Jag vill lyssna på den musiken jag vill höra. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Det här är ju kanske inte det alla vill höra. Men jag har ju gjort ett medvetet val här i livet att inte skaffa barn. Vilket ju har föranlett jävligt många knepiga kommentarer från både idioter men också märkligt nog från människor jag betraktat som vänner genom åren. Men det är mitt val liksom, och min hustrus också för den delen. Och jag är jävligt nöjd med det, för det känns som att vi brinner snart upp allihopa ändå. Och en liten del inom mig hoppas lite att det blir så. Världen behöver börja om. Deppig avslutning här. 28 mars, Kristianstad. Gud vad roligt vi ska ha, för då ska vi prata om Crazy Nights allihopa. Och vi ska lyssna på demos och vi ska titta på klipp och vi ska vara på Kulturkvarteret. Jag hoppas att vi ses där. Förlåt att det blir deppigt. Jag ska lyssna på Marillion nu, så blir jag också lite glad igen. Ta hand om er. Var snälla på internet och var snälla mot varandra. Kan ni hjälpa någon på något sätt så gör det. Alla sådana grejer betyder någonting. Det behöver inte vara monetärt. Det behöver inte vara lyftat piano. Det kan vara något litet, litet. Men man kan göra någon liten människa lite glad. Och lite gladare än den var stunden innan. Det kan man göra. Och gör alla det, så tror jag ändå att det blir bra. Tack för idag. Vi hörs snart igen. Och då ska vi nog tillbaka till soffan. Jag hoppas ni också ser fram emot det. Nästa gång så ses vi i havet. God afton.